Och vi ställer oss upp tillsammans och ska lyssna till två evangelietexter. Den första på sid 681 i de röda biblarna är från Matteus evangeliet kapitel 6, vers 9-15. Så ska ni be. Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag vårt bröd för dagen som kommer. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ty om ni förlåter människorna deras överträdelser, ska er himmelska fader också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna, ska inte heller er fader förlåta er era överträdelser. Sen ska vi bläddra fram lite till sid 690, kapitel 15, Matteus evangeliet, vers 20, nu ska jag hitta 21, ner till 28. Därifrån drog sig Jesus undan till området kring Tyros och Sidon. En kananeisk kvinna från dessa trakter mötte honom och ropade: Herre Davids son, förbarma dig över mig. Min dotter plågas av en demon. Han gav henne inget svar. Då gick hans lärjungar fram och bad honom: Säg åt henne att ge sig iväg. Hon går ju bakom oss och ropar. Han svarade: Jag har inte blivit sänd till andra än de förlorade fåren av Israels folk. Men hon kom och föll ner för honom och sade: Herre, hjälp mig. Han svarade: Det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna. Nej, herre, sa hon. Men hundarna äter ju smulorna som faller från deras herrars bord. Då sa Jesus till henne: Kvinna, din tro är stark. Det ska bli som du vill. Och från den stunden var hennes dotter frisk. Så lyder det heliga evangeliet.
Vi ska börja med att prata om den här kvinnan som Anna läste om. Justa, sägs det att hon hette. Det står inte det i Bibeln, men enligt kyrkotraditionen hette hon Justa. Det betyder den rättfärdiga. Av det kommer vårt begrepp schysst. I texten befinner vi oss på icke-judiskt område. I dagens södra Libanon. Jesus är där med en grupp lärjungar. Det står att han vill dra sig undan. Han vill inte bli uppsökt av människor. Men det sprider sig ett rykte om att han är där. Och en kvinna, Justa, tar sig dit. Hon är inte judinna. Det står att hon är av kananeisk härkomst. I Markus version av samma berättelse står det syrisk-fenikisk. Men oavsett så kommer hon från trakten. Hon är en grekisktalande kvinna. Hon är del av den grekisk-romerska kulturen. Hon kan mycket väl ha tillhört de privilegierade, lite materiellt privilegierade stadsmänniskorna, det fanns en del städer där. Och detta gav henne en viss status. Samtidigt var hon utsatt, för hon var en kvinna och hon hade ett barn som var sjukt. En dotter som hade en oren ande. Så är det ofta. Man kan ha hög status i ett sammanhang och samma person har mycket lägre i ett annat. Justa, hon ber om hjälp för sin dotters skull. Hon vädjar, ödmjukar sig. Och där känner jag igen mig. Man är beredd att gå ganska långt för sina barns skull. Snälla, hjälp. Och så säger Jesus nej. Är inte det jättekonstigt? Vi är vana vid en vänlig, utgivande Jesus som är beredd att tjäna. Här säger han nej och jämför henne och hennes dotter med hundar. Det står, det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna. Med barnen menar han Israels barn, det judiska folket. Och att bli kallad hund, ja, det är ju en förolämpning även i vår tid. Men på den tiden, i det samhället, hundar ansågs vara något så lågt och smutsigt. Det fanns grupper som ville förbjuda förekomsten av hundar i hela Jerusalem. Eftersom det fanns risk att de tog sig in i tempelområdet och åt av offerköttet. Jesus talar verkligen nedsättande till kvinnan. Hundar. Men Justa, hon ger honom svar på tal. Hon hukar sig inte eller drar sig undan förlåtande, ödmjukt så. Nej, hon står kvar och hon vänder andra kinden till. Att vända andra kinden till, det är att fortsätta. Var beredd att ta mer stryk, men inte vika undan. Ha kvar blicken. Och så säger hon, nej herre. Men hundarna äter ju smulorna som faller från deras herrars bord. Och då verkar faktiskt Jesus ändra sig. Han säger, kvinna, din tro är stark. Det ska bli som du vill. Och från den stunden var hennes dotter frisk. Vilket mod hon visar. Det står att hon ropar efter Jesus och att han först inte svarar henne. Och att lärjungarna ber Jesus och ber henne hålla tyst. Men att hon ändå inte ger sig. Lärjungarna, unga män i grupp. Kanske knappt 20 år, tror vi. Hon en ensam kvinna, troligen lite äldre. Jesus och lärjungarna från Galileen. Troligen utan formell utbildning och så särskilt välbärgade. Hon en kvinna som troligen kunde språk. Helt annan sits. När Jesus följer efter dem och tilltalar Jesus så bryter hon mot många av den tidens konventioner. Kvinnor skulle inte tala offentligt. Och en kvinna skulle absolut inte bryta manligt sällskap. Ibland har den här berättelsen kallats debatten som Jesus förlorade. Det är första och enda gången som vi läser hur Jesus ändrar sig under en diskussion. Hur kan det komma sig att den här berättelsen har bevarats bland de kristna? När vi tycker att Jesus framstår lite märklig dagar. Ja, ibland ser man inom bibeltolkningen så att om en sån berättelse har bevarats så är det ett tecken på att den anses ha stor tyngd. Att den var viktig. Men varför sa Jesus först nej till Justa? Kan vi förstå det? Under sin tid på jorden har Jesus ett budskap till judarna. Efter sin uppståndelse kommer han tillbaka och säger, gå ut och gör alla folk till lärjungar. Alltså det handlar om tid. När Justa sökte upp Jesus, det var då han fortfarande predikade bara för judarna. Men senare och när i församlingarna som fick den här berättelsen och berättaren, då hade budskapet kommit att omfatta alla. Så kan man förstå att han ändrade sig. Liksom Justas uthållighet, envishet, förebådade något som skulle komma. Så kan man förstå den här berättelsen. Dagens rubrik. Förlåtelse utan gräns. Att vandra med Jesus som lärjungar, det måste ju ha varit fantastiskt, men också ganska utmanande. Som här till exempel. Hur kan det ha känts för lärjungarna? Måste ha känts rätt bortgjorda, eller? De försöker få bort den här kvinnan. Och sen blir hon så upprättad och omtalad i, till och med de heliga skrifterna framöver. Jesus valde lärjungar. Inte för att de var särskilt bra. Nej, han vandrade med människor som han tränade i ett nytt sätt att vara människa. Hur man ska se på andra människor, hur man kan förstå Gud. Han tränade dem i att förlåta, att ompröva och ge nya chanser. Och så är det ju med oss också. Vi måste hela tiden träna på detta. I mitt jobb som pastor på räddningsmissioner möter jag, ja, jag samtalar ofta med människor som har varit med om jättesvåra saker. Övergrepp, svek, mobbning, svåra uppväxter. Kanske till och med att någon har blivit dödad runt en. Och så kommer frågan, måste man förlåta? Eller hur ska jag kunna förlåta? Även varför ska jag förlåta? Den där sista frågan varför, den är kanske den enklare. Desmond Tutu, ärkebiskopen i Sydafrika, sa att inte förlåta, det är som att fortsätta dricka gift och tro att den andra ska drabbas. Och vi hittar även en bra anledning i vår faderbönen, dagens evangelietext. Om ni förlåter människor ska er himmelske fader förlåta er. Vi ska vara som Gud, visst. Så varför? Det är kanske inte så svårt att tänka, men hur? Hur ska vi kunna släppa taget om något som gör så ont? När jag var i Rwanda för ett antal år sedan, och jag berättade lite om det för 2 veckor sedan när jag var här och predikade också, så pratade jag med människor om behovet av förlåtelse. Eller de frågade mig och berättade för mig. Det var ju ett folkmord där 1994, och på ett par månader så dödades kanske 1 miljon människor. Och i många familjer, de flesta familjer, finns det förövare eller offer för detta. Och så var det någon som sa till mig, jag är beredd att förlåta om någon av dem som dödade min familj kom och bad om det. Men hittills har ingen kommit. Och då är man ju liksom fast. Då kommer man inte vidare. Eller kan man komma vidare ändå? Det finns ett ord som jag vill att vi stannar upp för, vid, som har varit en hjälp för mig och ibland i mötet med människor och jag, i mitt möte med människor. Och det är ordet barmhärtighet. Och nu vill jag ge er någon minut eller två och fundera på, och ni kan säga något till den intill er också. Barmhärtighet jämfört med förlåtelse, är det samma sak eller vad betyder barmhärtighet? Ni får en minut, en och en halv. Vad är barmhärtighet? Underbart. Okej. Okay. Det hade varit väldigt roligt att höra mycket nu. Vi tar det på fikat. Men barmhärtighet. Johan. Ur en ordbok från 1870 har jag ett citat här. Barmhärtig, mild och förlåtande mot felande, även hjälpsam och ömsint emot hjälpbehövande. Det var en av dem som jag hittade definitionen. Det handlar, som jag tolkade, om något man är, ett sätt att vara människa, oavsett den andra. Om den erkänner, om den förstår, om den ens lever längre. Ordet barmhärtig kommer från tyskans barmherzig. Det har egentligen inte barm att göra med barm, utan från början hette det armherzig. Där arm betyder eländig och herz hjärta. Alltså armherzig, att ha ett hjärta för den eländige. Det är att vara barmhärtig. Så här kan man hålla på och gräva i ord, va? Men jag gjorde det. Och för mig och för en del jag har mött så har detta varit en hjälp. Att ha barmhärtighet som ett ideal. Förlåtelse är en del av det. Men det handlar också om att försöka ha hjärta för den andra. Oavsett vad den har gjort. Och oavsett vem den är. Oavsett om den inser hur illa den handlat eller ej. Det här är en del av träningen i lärjungaskap. Det är en chans att slippa att fortsätta dricka av giftet som Desmond Tutu talade om. Och det tar att börja i barmhärtighetsidealet. Det tar inte bort behovet av att berätta och prata om det som har hänt. Ibland är det möjligt att göra det med de som har varit inblandade. Men ibland är det kanske att man ska bara ha någon att berätta för, den som har sårat en så stort och som man vill förlåta, att man vill vara en barmhärtig människa. Och det kan vara någon här i församlingen, det kan vara någon i förbönsrummet. Det är en del av att vara, träna sig att vara lärjunge. Förlåtelse utan gräns. Det är ju inte bara jag som omfattas av detta. Vi tror ju på en Gud som omfattar alla människor. Även Justa. Även de som är olik mig. Det kristna budskapet är per definition inkluderande och gränsöverskridande. Det är det jag får ut av den här berättelsen om henne. Så radikal och omvälvande är den att den omfattar precis alla. Blev just en lärjunge? Ja, det vet vi inte. Hon kallade Jesus för Herre. Och Jesus sa, kvinna, din tro är stark. Det ska bli som du vill. Men vad hon trodde och varför hon kallade Jesus för Herre, det kollas inte av först. Och jag tänker att många av dem jag möter i mitt jobb på räddningsmissionen, de har en del gemensamt med Justa. Det kan lite vara som hon faktiskt. Människor som kämpar för sina barn. Som är modiga och envisa. Som har någon slags tro på Gud. Men den kanske är ganska olik min. De kan ha hög status och kompetens i något annat sammanhang. Men i mötet med oss på räddningsmissionen eller kanske här i Saronkyrkan så är rollen en helt annan. Där kan de upplevas nästan besvärliga och krävande. Borde inte Justa ödmjuk ha accepterat ett nej? Nej, enligt Jesus gör hon ju rätt i att stå på sig. Invändningar, ifrågasättande, att visa mot så, det kan vara nödvändigt. Och dessutom fick lärjungarna lära sig något nytt. Eller hur? Alla människor som kommer med sina behov till oss på räddningsmissioner eller hit till oss i Saron. Det är de som gör oss till en kyrka. Det är de som hjälper oss att vara kyrka. Och att öva sig i barmhärtighet. Att öva sig i förståelse och inkludering. Det är vad lärjungaträning går ut på. Vårt uppdrag är att gå i Jesu fotspår. Att förlåta, ompröva och ge nya chanser. Utan gräns. Till alla. Amen.